Stockholm 1848 av Emma och Lukas Olofsson, uppläst av mig, Sofia Berntsson. Händelserna den 19 mars visade att oorganiserade massor inte kunde rå på en militärmakt med kungligt mandat att döda. Årtiondena som följde visade å andra sidan, vilket vi i dagens Sverige ska vara tacksamma för, att det inte räckte med kulor och sablar för att stoppa striden för ett mer demokratiskt Sverige. Magnus Olofsson, Populär historia, 2016. Prolog. Stövlarnas klackar ekade mellan huskropparna. Myllrött över gatstenarna hade lagt sig. Och Johan Almqvist rös av kylan som letade sig in under den långa ullrocken. Han stack ner händerna i fickorna i ett halvhjärtat försök att skydda sig mot kölden. Men den kapslade in allt den kom åt. Mars hade varit ovanligt kall och han längtade efter våren när värmen skulle återvända till Stockholm. Nu hade mörkret sänkt sig över staden och gränderna låg tomma. Ljuskäglor från glest placerade oljelyktor kastade ett svagt sken över Järntorget. Han kunde föreställa sig manufakturernas skorstenar på Södermalm. Röken som bolmade ut över Vita bergen, huttrande och med en lätt skakande hand letade han fram nyckeln och förde in den i nyckelhålet. När han kommit in i trapphuset såg han sig om innan han noga låste porten efter sig. Väl uppe i sin boning tände han lampetterna på halvväggen, la cylinderhatten på sidobordet och hängde rocken på en av mässingskrokarna. Tanken på herr Carlén fick honom att muttra. Kinderna hettade trots att han så många gånger lovat sig själv att sluta bli irriterad på människor som inte hade förnuft nog att begripa de enklaste spörsmål. Just herr Carlén hade en förmäten och arrogant inställning till allt som inte berörde honom. Och det gjorde Almqvist mycket upprörd. Tidigare under dagen hade de hamnat i en dispyt angående om hur stadens mindre lyckligt lottade invånare skulle kunna huseras under köldknäppen, som förhoppningsvis var den sista för säsongen. Han hade ganska snart blivit varse att han talade för döva öron som så många gånger förut. Stearinljusen lyste bara delvis upp den långa hallen framför honom. På vänster sida låg arbetsrummet och tvärs över låg hans sovsal. Längst in i lägenheten fann man köket med pigkammaren i anslutning. Det lyste från stora salen. Han lyfte ner ena ljushållaren från väggen och ställde den på sitt skrivbord i arbetsrummet. Fröken Ida Svärd dök upp bakom honom. Lågan från ljuset föll över hennes ungdomliga ansikte. Han gissade att hon inte var äldre än 18, kanske 19. God afton, herr Almqvist, sa hon och neg. Önskar herr något att äta så här på kvällskvisten? Han mötte hennes klarblå ögon som alltid såg på honom med vänlighet. Det långa blonda håret doldes bakom den tunna sjalen, men några hårslingor hade letat sig fram i pannan. Under några korta sekunder funderade han på om han skulle be om en liten bit bröd och en kopp te. Men han kunde inte undgå att se hur hans axlar slokade efter dagens arbete. Han skulle aldrig kunna säga det högt, men det hände att han fick dåligt samvete. För fröken Svärd och hennes hårda arbete, för allt som var fel i världen. Ibland kunde han inte låta bli att känna att han var en del av problemet. Att det krävdes en förändring var han övertygad om. Fröken Svärd hade det bättre än den misär som många andra pigor levde i. När det dåliga samvetet blev alltför påtagligt försökte han intala sig själv att han betalade henne.